Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam, författaren och litteraturveten Johan Lundberg gästar det här avsnittet av Dekonstruktiv kritik för att tala om sin senaste bok När postmodernismen kom till Sverige. Det här avsnittet är del 1 av intervjun. Andra delen kommer i början av nästa vecka. Boken är så viktig och så bra att samtalet blev därefter. Det blev med andra ord ett både viktigt och bra samtal. Det handlar nämligen inte bara om postmodernismen som teori utan även om vilka återverkningar den filosofin fått i praktiken när den förts in i Sverige. Innan jag presenterar Johan vill jag också säga några ord om processen av Aron Flam, vilket vi verkligen borde ha en jingle till, Marcus. Verkligen. Processen av Aron Flam. Rättegången är nämligen redan nästa vecka, torsdagen den 24 september i Stockholms tingsrätt. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Ett stort tack till dig som är Patreon på www.patreon.com/aronflam i ett ord. Eller swishar på 0768-943737. 0768-943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com/merchandise. Sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger finns nu ute för beställning och den bör anlända till Sverige redan tisdag nästa vecka, den 22 september 2020. Det är alltså bara 2 dagar innan rättegången mot mig äger rum. Hittills har vi alltså redan tryckt och sålt slut på 10 000 fysiska exemplar utöver alla som lyssnat på boken på Storytel eller BookBeat och andra ljudbokstjänster eller läst e-boken. Fram till rättegången har jag nämligen rätt att fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget. Så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden Dekonstruktiv kritik kan du lätt göra det genom att bli Patreon på patreon.com/aronflam i ett ord eller swisha på 0768-943737. 0768-943737. Snart är det dags för samtalet med Johan, men först några ord om processen av Aron Flam. För närvarande är det skadeståndskrav som Beredskapsmuseet ställer på mig 750 000 kronor. De kräver också att utöver skadeståndet staten beslagtar 1,3 miljoner av mig. Sammanlagt krävs jag alltså på 2 miljoner 50 000 kronor, vilket är mer pengar än jag har. Beredskapsmuseets krav är dessutom bara den civilrättsliga delen av åtalet. Åklagaren har ännu inte sagt vad han yrkar på för straff åt mig. Åtalet är nämligen ett straffrättsligt åtal, vilket innebär att även staten har ett straff i åtanke. Vad det blir återstår alltså att se. Jag beklagar att du och jag bor i ett land som bokstavligt talat dömer en bok efter dess omslag. Jag fick nämligen lära mig när jag var liten att man inte ska döma en bok efter omslaget. Det är innehållet som räknas. Ändå står jag nu åtalad för omslaget på min bok. Ett omslag jag bestämt hävdar är en illustration av just innehållet samt en parodi med symbolen för den svenska tystnadskulturen från andra världskriget och framåt. Att jag hamnat framför skranket för att ha drivit med den symbolen säger lika mycket om vårt lands sinne för humor som att döma en bok efter dess omslag säger något om vår kulturs djup. En stat som dömer en bok efter dess omslag är nämligen besatt av yta. Det är viktigare att det ser bra ut på fasaden än vad det gör bakom den. Jag vet inte om du minns det, men när mina böcker blev beslagtagna den 11 juni i år kommenterade jag det hela genom att göra en parodi på omslaget som jag kallade "Det här är en svensk brottsling". Eftersom mina böcker blev satta i häkte lät jag min Hitlerhälsande svastikabärande tiger ikläda sig en black om foten koncentrationslägersdräkt med gula märket, alltså en davidsstjärna med ordet jude i, och höja handen i en knuten näve. Förlåt, jag menar tass såklart. Det verket kallade jag just för "Det här är en svensk brottsling" under hashtaggen Free the Tiger. Nu är det så att utöver skadeståndet på 750 000, de 1,3 miljoner som ska beslagtas från mig och det straff åklagaren kommer yrka på, vad det nu än blir, under rättegången så anklagas jag ju också för att det jag gör inte kan kallas konst. Åklagaren påstår i förundersökningen att jag har vanställt originalverket och Maria André från Beredskapsmuseet påstår att det aldrig under några som helst omständigheter kan vara humor att sätta en svastika på något. Något jag är rätt säker på inte stämmer. Maria André anklagar mig också för att vara nazist och medlem i NMR. Något jag också är rätt säker på inte stämmer. Men vem avgör vad som är konst? Hur skapas konst? Hur gör storheter som Peter Dahl, Ernst Billgren eller Madeleine Pyk när de trycker sina verk? När jag söker på nätet ramlar jag nämligen över en artikel på sidan långholmen.com med rubriken citat "Konstnärseliten trycker på hos litografen Björn Lumpé". Ingressen till artikeln lyder citat "Både kända konstnärer och kreativa kändisar köar för att låta trycka sina verk hos litografen Björn Lumpé. Som en av få kvarvarande representanter för sitt skrå har han hittat en fristad i Stora Knapersta på Långholmen." Slutcitat. En litografi är inte tryck utifrån en digital grafisk förlaga utan framställs för hand. För att det ska bli bra krävs extremt stor hantverksskicklighet i alla moment och ingen dator, scanner eller någon annan typ av digital gadget förekommer i någon del av processen. Det innebär att man blandar till fysisk färg för att återskapa färgen på den fysiska förlagan till litografin. En serie kan inte i efterhand utökas och traditionsenligt ska tryckplåten, den som man trycker med efter att den sista litografin tryckts, förstöras så att fler exemplar aldrig ska kunna tillverkas. Vilket ger mig en idé. För vem skulle vara bättre lämpad att framställa "Det här är en svensk brottsling" än just Björn Lumpé? Han verkar ju vara the go-to guy för litografier. Och jag vill ju inte vara sämre än Ernst Billgren. Samtidigt som jag vill försäkra mig om att mitt verk verkligen följer konstens alla regler. Alltså bokstavligt talat, om du ursäktar ordvitsen. Enligt beslut i Patent- och marknadsöverdomstolen i augusti har jag ju i princip inte fel i att fortsätta sprida mitt verk tills dom faller i målet om den svenska tigern. Efter det, vem vet? Kanske kommer jag aldrig få göra tigrar igen. Kanske kommer mitt skämt att stå mig dyrt. Tiden är alltså väldigt knapp. Och det är ju inte som att jag gör en till tiger eller en ny tiger. Jag skulle ju bara tillhandahålla en tiger jag redan har gjort som kommentar till att min bok döms efter sitt omslag och inte sitt innehåll i ett nytt medium, det vill säga litografin. Som en ödets underbara ironi har Björn Lumpé dessutom tryckt bland annat Carl Johan De Geers "Skända flaggan vägra vapen". Om inte annat bådar det gott att han inte är rädd för att trycka kontroversiella och i mitt fall snart potentiellt olagliga verk. Det visar sig stämma, för när jag kontaktar Björn Lumpé blir han eld och lågor över att få hjälpa till att trycka "Det här är en svensk brottsling". Det är jag som ligger bakom konceptet och designen till litografin, men Björn ger mig råd och det blir vissa modifikationer för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. Förlagan till litografin är alltså verket "Det här är en svensk brottsling", men "Det här är en svensk tigers skugga" hänger givetvis med. Vi kan aldrig lämna vår mörka skugga hur mycket vi än byter kläder. När jag frågar Björn hur stor upplaga jag bör trycka föreslår han cirka 300 exemplar, vilket jag personligen anser vara för lågt. Och när jag frågar hur mycket ett exemplar av en litografi bör kosta ut till kund föreslår han mellan 3500 till 5000 kronor, vilket jag personligen anser är för högt. Till slut, efter mycket tjat och en hel del prutande, kommer vi fram till att verket ska tryckas i 490 exemplar. Även Björn anser nämligen att verket förtjänar att spridas så brett som möjligt. Jag lyckas också få ner priset ut till kund till blott 1600 kronor, något av ett konststycke i sig, eftersom Björn anser att allt under det skulle vara, jag citerar, en skymf mot konsten. När du gör en litografi finns det viss information som alltid måste vara med, så att kunden vet vad den får. Det är därför min stora glädje att meddela att "Det här är en svensk brottsling" kommer tryckas på Lumpes litografiska 2020, enligt den gregorianska kalendern. Pappersformat 50 cm gånger 70 cm, papperskvalitet Arles 400 gram, antal färger 6 stycken, upplaga 490 exemplar numrerade 1 av 490 till 490 av 490. 50 exemplar numrerade EA I/L till L/L samt 50 exemplar numrerade H.C I/L till L/L. Det är tydligen någonting som är tradition sedan jättelänge att man gör så nu blir det så, för det måste ju vara riktig konst. Samtliga litografier är dessutom signerade av konstnären / författaren, det vill säga jag. Det är svårt att förneka att det är konst när det är tryckt hos Björn Lumpé på Lumpés litografiska, eftersom det är där alla stora svenska konstnärer trycker sina egna verk. Tärningen är redan kastad, och det var inte jag som kastade den, det var staten när de beslutade sig för att ställa på Marie Andrés sida och åtala mig för brott. Resultatet kommer att finnas till försäljning på aronflam.com/merchandise tills en svensk domstol beslutar att jag inte får. Är det konst eller är det ett brott? Är det satir eller är detta rättsfall en fars? Svaret får vi inom en vecka, kanske två om det drar ut på tiden. Oavsett vad är det som svart humor ska vara, läskigt och roligt på samma gång. Och jag skulle vilja se den åklagare som vågar dra en tiger i koncentrationslägeruniform inför rätta. Då blir det i alla fall svårt att hävda att jag är nazist. Men nu till avsnittets huvudperson, författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg. Det är inte första gången Johan Lundberg är med i dekonstruktiv kritik. Förra gången var för nästan exakt 2 år sedan, den 24 september 2018, poetiskt nog. Och då var det för att diskutera hans bok Ljusets fiender. Om du inte har lyssnat på det avsnittet hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och om du inte har läst Johan Lundbergs Ljusets fiender rekommenderar jag dig verkligen att göra det. Den bok vi ska diskutera i det här avsnittet kan ses lite som en fristående fortsättning på Ljusets fiender. Delvis för att en del av persongalleriet därifrån återkommer även i När postmodernismen kom till Sverige. Men framför allt för att den också bidrar med förståelse för varför läget är så kokobananas som det är just nu. Det är en mycket bra bok. Och även om jag trodde mig känna till eller misstänkte hur det låg till är jag så uppjagad efter att ha plöjt boken att jag inte kan sova en blund på hela natten. Det är viktig läsning och samtalet blev så långt att jag alltså har delat upp den här intervjun med Johan i 2 delar. I den första delen, det här avsnittet, går vi igenom den filosofiska grunden som ligger bakom postmodernismens intåg i Sverige. I del 2 kommer vi att diskutera vilka förgrundsgestalterna i den svenska rörelsen är och vad det har lett till i praktiken. Med de orden presenterar jag Johan Lundberg. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik, Johan Lundberg.
Tack så mycket.
Ja, hur har du haft den?
Jo, det har varit bra, det rullar på. Det har ju varit rätt mycket nu med den bok som vi ska prata om, När postmodernismen kom till Sverige.
Ja, och du har varit runt och försökt sälja den till folk.
Ja, på det sätt man försöker sälja böcker nu för tiden. Jag var med i poddar och liknande sammanhang.
Inte Babel än?
Nej, det tror jag, det lär nog dröja. Men de var ju positiva på Sveriges Television, annars på Kulturnyheterna.
Jaså?
Ja, det var de. Det är väl den mest positiva recension jag har fått. Faktiskt.
Har någon redaktör där fått en hjärnblödning?
Nej, jag vet inte riktigt hur de ser på det, men de gav ju, Genusdoktrinen fick ju också positiv kritik. Så.
Jaså?
Ja, de känner väl att det kanske, ja, att de... Jag går det kan förbi... vara bra med lite objektivitet, men det är inte så att man kan såga liksom allting som kommer från höger och höja allting som kommer från vänster i sjöarna i längden.
Nej, nej.
Det kan ju bli en ny regering.
Men det kommer bli en ny regering förr eller senare. Mm. Eller folk kommer rösta för en ny regering sen om den gamla avgår. Det får vi...
det får...
Ja, verkligen. Så du har begått bok igen.
Ja.
Och jag sitter med den här när postmodernismen kom till Sverige, utgiven på Timbro förlag.
Mm.
Och jag säger begått, för den är ju full av våld, med vilket jag menar ord.
Ja,
ja.
Ja just det.
Ja, därför att, och den handlar i princip då om, ja, när postmodernismen kom till Sverige helt enkelt.
Ja, ja. Det är en talande titel, det är det jag beskriver. Introduktionen av postmodernismen i Sverige och hur den har utvecklats fram till idag egentligen.
Ja, och då undrar jag, vad... Hur definierar du postmodernismen i den här? För du försöker ju liksom hålla dig till en speciell form.
Ja, just det. Det är inte så att jag har anspråk på att göra en definition av postmodernismen som är liksom giltig för all postmodernistisk konst och arkitektur och litteratur som har kommit ut efter 1960-talet. Utan jag utgår helt enkelt från de texter där postmodernismen introducerades i Sverige. Och då så fann jag liksom att det är en föreställning, helt en filosofisk föreställning om att verkligheten inte är åtkomlig egentligen. Det finns liksom inget rent seende. När vi uttalar oss om verkligheten så reproducerar vi olika begreppsscheman. Och det är en egen term som jag använder mig av då. Och begreppsscheman kan utgöras av de här populära i poststrukturalismen, så är det populärt med binära oppositioner. Det är alltså motsatspar mellan man och kvinna, natur och kultur, mellan det civiliserade och det ociviliserade, mellan djur och människor och så vidare. Och de här binära oppositionerna, de reproduceras i sin tur då inom ramen för de rådande diskurserna i samhället. Och diskurserna utgörs i sin tur då av den, vad ska jag säga, produktion av idéer som kan destilleras fram ur sånt som lagtexter, skönlitteratur, journalistik, ja, och inte minst forskning. Och diskurserna uppfattar man som att de speglar de rådande maktförhållandena helt enkelt i samhället. Och på det sättet så är diskurserna jämförbara med det som marxisterna kallade för en ideologisk överbyggnad. Det vill säga ett visst förhållande råder i samhället, vissa maktrelationer råder i samhället och de avspeglas i en överordnad ideologi som på något vis legitimerar, befäster, normaliserar de här maktförhållandena.
För det, du skriver det redan i inledningen att det du har gjort är en maktkritik.
Ja, det är ju en sorts maktkritik. Jag försöker ju att, ja, jo, det postmodernismen utvecklades ju till en maktfaktor helt enkelt. Och jag vill ju genomlysa hur den utvecklingen gick till. Och vart den ledde helt enkelt.
Och du har till och med exakta datum på när postmodernismen anlände till Sverige. Jag kan hjälpa dig med det om du vill.
Ja,
det
är, jag kan inte riktigt i huvudet.
Det är 8 och 10 december 1986.
Ja, just det. Det var min födelsedag till och med. Mm-hmm. Första artikeln publicerades. Jo... Ja, när den så att säga, vad ska vi säga, blev en reell maktfaktor att räkna med. Men den introducerades ju, vad blir det nu, 4 år tidigare, 1982, av Vara Sängdal. Och det är väl de artiklarna och den debatten som följde efter den första av de artiklar som man publicerade där. Som
men då stack vi 86 eller 82 nu?
82 pratar vi om nu.
Okej, okay, så då börjar vi där.
Där den introduceras.
Ja, det vad är det som händer 82? Vad gör Horace Engdahl 82?
Ja, man kanske också ska backa bandet lite grann till tidskriften Kris som som startade i slutet på 1970-talet. Och där den här typen av tänkande introducerades. Och Och den blev väl liksom populär bland människor som höll på med kultur och försökte känna vart vinden blåste. Och det hade väl också att göra med en viss mättnad när det gällde då det politiserade litteratur och politiserade bildkonst som präglade 1960- och 1970-talet i Sverige.
Plakatpolitik.
Ja, det var ju mycket.
Släpp fångarna loss, det är vår.
Ja, precis. Det är ju liksom ett utflöde ur det där narrativet som rådde på den tiden.
Så vänstern hade inget djup, och nu gick de till vad exakt när postmodernismen började komma in?
Ja, det var ju lite olika i och för sig hur det sen utvecklades. Vissa hockade ju på den här nya rörelsen och såg att det fanns någon liksom revolutionär potential i den rätt tidigt. Men som sagt var...
Det för 1982 så skriver Horace Engdahl, som då är rätt okänd, en recension i DN.
Just det.
Av en antologi som heter Självdeklaration.
Just det.
Och vad var det här för recension?
Det var ju liksom en harmlös antologi som det väl inte fanns någon större anledning att ge sig på egentligen. Och där ser jag väl det som att det hade liksom i Svenska Dagbladet hade kommit att få initiativ i tagit initiativet i kulturdebatten i början eller runt 79-80, och inte minst genom Mats Gellerfeld som ju gjorde det här gjorde flera olika utspel, och det blev väldigt långa och omfattande debatter efter de där utspelen där han då klankade ner på just den här det som du kallar för plakat poesi eller plakatlitteratur, plakatmässiga budskap i den litteratur som producerades. Och Dagens Nyheter hade väl hamnat, som jag uppfattade, på efterkälken. Där hade liksom inte initiativet i kulturdebatten längre. Och då gjorde man en del rokader, flyttade Arne Ruth från Expressen till Dagens Nyheter. Och
vem var Arne Ruth?
Ja, han hade varit kulturchef på Expressen och sen blev han kulturchef på Dagens Nyheter, en fri publicist egentligen i grunden. Men det var väl rätt uppenbart att han hade som uppgift just att uppdatera Dagens Nyheters kultursida. Och då passade det bra med en person som Horace Engdahl, just som kom liksom från ett annat håll och hade liksom en annan typ av idéer som han var förankrad i. Så han gjorde ju om Mats Gellerfelds... Gjorde en repris helt enkelt på de här artiklarna.
För Gellerfelt, som var på SvD, han hade redan kritiserat den här antologin.
Ja, precis. Inte antologin som såg, men tendensen liksom. Och då såg väl Horace Engdahl sin chans när han fick den här antologin. Och det var väl typ den andra recensionen som han skrev i Dagens Nyheter. Och så slog man upp det stort, hans kritik. Och kritiken gick ju ut på att de var ju så teoretiskt omedvetna, de här författarna. För de trodde att det gick att skildra samhället, att det gick att skildra... ge en beskrivning av författarens egen livshistoria och så vidare.
Men det var en öppen dörr han sparkade in.
Det var ju en öppen dörr enligt min mening som han sparkade in. Därför att man hade känt av helt enkelt att vinden blåste åt det här hållet. Och att tiden var mogen för att göra upp med 60- och 70-talets estetik. Den vulgariserade formen av estetik som präglade.
Så vad är det som händer 1986 då? Den 8 och 10 december, för det är det du anger som datum
i
boken.
Ja, just det. Nej, men då publicerar Horace Engdahl två större, mer av karaktären programförklaringar. Helt enkelt, så skulle man kunna uttrycka det. Och då har ju tiden förflutit däremellan då, 4 år. Och under den tiden så har det liksom, att det här ordet postmodernism har blivit väldigt populärt och verkligen kommit på tapeten. Genom en rad artikelserier, till exempel i Dagens Nyheter. Så Horace Engdahls artiklar där avslutar ju egentligen en artikelserie som hade pågått under sommaren. Där flera av de centrala postmodernistiska filosoferna hade intervjuats och sådär. Och jag tar ju som exempel också upp, jag menar till och med en tidning som Veckorevyn hade liksom publicerade mönster. Så här stickar du en postmodernistisk tröja, så här inreder du ditt hem postmodernistiskt.
Ja, du nämner det i boken. Får jag bara fråga innan vi går vidare, så nämner du också i inledningen att du är väl medveten om risken att bli avfärdad som konspirationsteoretiker.
Ja.
Vad menar du med det?
Ja, men det har ju till och med visat sig i den kritik som jag har fått att man avfärdar mig som konspirationsteoretiker trots att jag redogör för att jag inte uppfattade det som någon som helst konspiration, utan jag uppfattade det som ett öppet spel inför öppen ridå, detta.
För du har inte behövt träffa Deep Throat i något garage för att få reda på den här informationen?
Nej, exakt. Utan det är ju helt öppen information.
Så ett kapitel som är tidigt i boken heter Den kontaminerade kontinenten. Och då refererar du då till smitta och smuts, antar jag, kontaminerad. Och du syftar på... Du syftar på kontinentala filosofer. Därför att du hävdar att Sverige, i alla fall sedan andra världskriget, har varit stöpt i en mer anglosaxisk, analytisk, filosofisk tradition.
Ja.
Det måste ha varit kort.
Under kort tid?
Ja.
Nej, men det fick ett stort genomslag när det gäller alltså ett ämne som filosofi till exempel. Så ska jag väl säga att de filosofiska institutionerna var väldigt... färgade av den vad ska jag säga, anglosaxisk-amerikanska filosofitraditionen. Och det hade väl, som jag uppfattade, att göra med också, att det kontaminerade, det termen använde jag ju av den anledningen att man uppfattade helt enkelt att de här ideologierna som hade haft sån destruktiv inverkan på det europeiska samhället fram till 1945,
nazism, fascism och kommunism.
Ja, och de filosofer som kunde relateras till de här ideologierna körde man ju på porten eller dörren, helt enkelt.
Man sopade dem under mattan.
Man sopade dem under mattan. Och det är klart att det fanns väl ett visst mått av... det var ju också ett sätt att etablera den anglosaxiska analytiska skolan i Sverige att... Ja, och även internationellt, att beskriva just hela den kontinentala filosofitraditionen som just kontaminerad.
Men var det inte, i alla fall metafysiskt, vad andra världskriget till stor del handlade om?
Hur tänker du då?
Jag tänker att vi har den germanska världen.
Ja, ja.
Ja, som stod för den kontinentala filosofin.
Ja.
Och sen har vi Sovjet som var någon sorts avart på kontinental filosofi.
Mm.
Och sen så hade vi de allierade som stod för en... analytisk, rättighetsbaserad filosofi.
Ja, just det.
Precis. Och man kan ju måla upp dem som att de allierade, de representerar det moderna. Det moderna samhällskontraktet med humanism, individualism. Ett kontrakt mellan medborgare och stat.
Ja.
Och det germanska, de var inne i en filosofisk tradition som åberopade folkanden.
Just det.
Mm. Och sovjeterna var inne på ett felaktigt ekonomiskt system.
Ja, men även sovjeterna baserade ju sin ideologi på kontinental grund, på Karl Marx. Och Marx utgick från Hegel och så vidare. Så att,
och de representerades ju dessutom av en femuddig stjärna.
Just det.
Som inom esoterika alla känner till. Så du kopplar ihop postmodernismen med... motupplysningen och romantiken.
Med motupplysningen. Och, ja, precis. För det kan man ju tillägga till det du sa där. Att den anglosaxiska traditionen vilar ju starkt ändå mot upplysningen. När det gäller att formulera, vad ska jag säga, utgångspunkter för ett vetenskapligt tänkande. Och så.
Och vad menas med upplysningen då i det här sammanhanget?
Ja, det är ju... Ja, men det är väl helt enkelt att man har vissa fundamentala... utgångspunkter för hur ett vetenskapligt resonemang ska föras. Och där är ju sånt som empiri och att man utgår ifrån från ett rationellt tänkande är ju centralt i den traditionen. Så man ställer ju upp vissa kriterier att en utsaga måste vara till exempel falsifieringsbar. Det vill säga när vi... Om man undersöker verkligheten och det påvisas att det är på ett visst sätt så gäller inte den här teorin längre. Och jag menar, det är ju ett exempel på...
Känsla över förnuft.
Ja, det kan det vara.
Your feelings are hurting my thoughts.
Ja, visst.
Eller? Medan tyskarna var mer inne på myter.
Ja.
Och de sörjde den här...
Alltså, det är ju mot, alltså, det handlar ju också om att upplysningen har... Alltså man har vissa, vad ska jag säga, universella anspråk också. När man gör en sån här definition av... det ska vara liksom logiskt konsistenta resonemang. Man ska tydligt formulera utgångspunkterna, man ska formulera hypoteserna och visa hur det som man undersöker verifierar de slutsatser som man kan dra. Det är ju en idé om att men det här är själva grunden för vetenskapligt tänkande, och så spelar det ingen roll om det är en indier eller en kines eller en person i Sovjetunionen som ägnar sig åt vetenskap, så lika fullt så är det här själva grunden för hur vetenskap ska bedrivas. Och motupplysningen reagerade ju mot inte minst de här universella anspråken. Därför att där uppfattade man ju som att man måste liksom... Ett tyskt sätt att tänka är liksom fundamentalt annorlunda än ett franskt sätt att tänka. Därför att båda de här sätten att tänka, de har liksom uppstått från folkdjupet och från en kulturell grund som är flera hundra eller tusentals år gammal, och därför fungerar det inte med universella allmängiltiga teorier om hur vetenskap ska bedrivas eller hur en stat ska organiseras. Så det var ju mycket utifrån det perspektivet som just de här idéerna från upplysningen kom att kritiseras då under motupplysningen och romantiken.
Ja, och romantik är något jag alltid avskytt. faktiskt. Men Horace Engdahl avskyr inte romantik.
Nej, verkligen inte.
Han är romantiker.
Nej, jag är väl något ambivalent i frågan.
Jag personligen, när du ställer upp dem mot varandra, så tycker jag egentligen inte de är helt ömsesidigt uteslutande. Därför att upplysningen, som jag ser det, hyllar rationalitet och förnuft. Men de språk, alltså det som fanns innan upplysningen var ju myten, och då levde människan i myten, och då påverkades man av språket eftersom man inte hade något annat att förhålla sig till.
Ja, så kan man säga.
Förstår du vad jag menar? Sen så säger jag inte, alltså jag tycker fortfarande att upplysningen är mycket, mycket bättre och att universella anspråk är viktiga, men man kan inte utesluta att om du inte har logik, om du inte har rationalitet och förnuft, då har du bara myten att förhålla dig till. Och då kommer det att påverka ditt tänkande. Men de längtade tillbaka, romantikerna i alla fall, till en förtrollad värld.
Ja, till en förtrollad värld. För det är ju liksom det som sker med upplysningen och hela det moderna projektet. Är ju att världen avförtrollas. Människor lider av en brist på...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sammanhang, samhörighet, en djupare gemenskap. Och det är de, så att säga, känslorna som man sen kan slå mynt av i de här totalitära ideologierna. Så är det ju väldigt hög grad just längtan efter sammanhang, efter att uppgå i någonting större. Och
sen finns att det... överge jaget.
Ja, precis. Om det liksom individens autonomi är själva grunden för ett samhälle som vilar på upplysningstänkandets grund. Så jag menar, det är många som naturligtvis har massa fördelar av ett sådant samhälle där man värnar om individens autonomi, men det passar ju inte alla, utan vissa människor
är obotliga kollektivister,
och människan som sådan är väl i viss mån en obotlig kollektivist också.
Ja, till min stora förtvivlan. Men
så det kan man ju säga också, att den här, vi kanske inte ska fastna i det här, men jag menar, även de här filosofiska idéerna som då kom att få ett stort genomslag i Sverige efter andra världskriget, de kunde ju också tyckas väldigt fyrkantiga och postmodernismen, när den reagerar mot det här, så handlar det ju om liksom ett vetenskapligt paradigmskifte. Helt enkelt där man vill ifrågasätta väldigt fyrkantiga tolkningar av texter. Och jag menar, det fick ju stort genomslag i just ämnet litteraturvetenskap. Och det fanns väl ett visst fog för att det fanns en tendens mot fyrkantighet i forskningen. Sen kom ju då postmodernismen i slutändan att landa i ännu mer fyrkantiga tolkningar. Tycker jag då, sådan den har utvecklats i nutiden eller under 2000-talet. Men det var liksom just inte det här att man skulle förvandla universiteten till forum för politisk aktivism. Det var inte det som var ledstjärnan då i början på 80-talet. Det var ju mer att hitta ett annat sätt att läsa texter, och det fanns det väl fog för att...
För att uttrycka mig lite lundbergskt, du gör åtskillnad på Gesellschaft och Gemeinschaft.
Ja, just det. Ja, precis.
Kan du förklara det begreppet för alla som inte pratar flytande tyska och har läst Herder?
Nej, men det handlar ju egentligen där om helt enkelt olika sätt att vad ska jag säga, grunden för vad samhället ska vila på. Och där är ju just det här, alltså gemenskapen är ju det som, och det hänger ihop med Weber och avförtrollningen egentligen också. Återigen, alltså det här med att man uppfattar sig som en kugge i ett maskineri. Och där är ju liksom ett visst form av tänkande spelar roll, men också hela samhället egentligen, utveckling, alltså det kapitalistiska samhället. Det var ju det som Marx också reagerade mot i sin ungdom, just, jag menar, alienationen, den kommer sig ju just av den här känslan av att man är bara en kugge i ett maskineri. Man har ingen kontroll över det som man producerar, ens arbete. Man ser liksom inte det sammanhang som ens arbete befinner sig i, utgör en del av.
Jag är säker på att Donald Trump inte skulle hålla med om det. Och företrädare för den här motupplysningen listar du som Herder, Nietzsche, Thomas Mann, Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault.
Fast inte nödvändigtvis
i den ordningen, och med något hundratal år emellan dem.
Jag skulle kanske inte liksom heller säga att de har... Alltså, nej, men det handlar ju om att jag spårar ändå, alltså successionsordningen ser ut som så att det är, först har vi motupplysningen som vänder sig mot upplysningen, och detta sker ju liksom i slutet av 1800-talet, slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Och sen kopplar jag liksom ihop det här med den konservativa revolutionen, vilket ju är ett lite lustigt begrepp som kan tyckas vara lite paradoxalt. Och där kommer ju då en sån som Thomas Mann in.
Men vad är den konservativa revolutionen? För du säger bara att det är paradoxalt, men jag vill veta vad...
Ja, men det är ju paradoxalt, det är därför att utifrån ett konservativt perspektiv så eftersträvar man ju inte revolution.
Nej, om man inte kommer från ett ultrarevolutionärt samhälle som alltid har begått revolution.
Ja, ja.
I så fall är det ju konservativt att göra revolution.
Ja, just det.
Och det är där vi är nu, tror jag. Men,
så kan man ju se det. Men det är väl liksom min poäng är att, alltså, just det som man då, Heidegger är ju typ exempel också på just den typ av tänkande som växer fram där i början på 1900-talet och utgör just en reaktion mot de här tendenserna att just förlora känslan av sammanhang, gemenskap.
Vem var Heidegger?
Heidegger var ju en tysk filosof som kom att lera sig rätt tidigt med nazismen och bröt ju egentligen, förblev ju nazist under hela kriget, och jag tror inte att Heidegger har någonsin tog avstånd från sina...
För den passade hans filosofi väldigt väl, gjorde den inte?
Ja, han tyckte, det kanske vi inte bör gå in på, han tyckte ju å andra sidan att det var... Att de inte riktigt motsvarade hans förhoppningar om vad som skulle ske.
Nej, men när kan man leva upp till en utopists förhoppningar?
Ja.
Jag bara frågar, jag undrar, kan man någonsin det? Det är klart att han blev besviken. Nej, de blir väl alla besvikna.
Så har det ju alltid varit.
Hitler blev väl också besviken?
Ja.
Så då har vi Heidegger, han var ju nasse.
Just det.
Nazist. Och sen så tar du upp Paul de Man.
Ja.
Som var vem? Vem var Paul de Man?
Han var ju en belgisk utvandrare, eller kom ifrån Belgien till USA och gjorde stor succé med den här dekonstruktionen helt enkelt.
Men han var också nazist.
Han hade också varit nazist, ja, precis. Och visade sig sen, det var väl efter hans död som det här uppdagades då, att han hade skrivit rätt mycket i Belgien och hade...
Jag tror du nämner 170 artiklar minst, ja, som var antisemitiska eller pronazistiska. Mm. Och sen så har vi, och han var ju dessutom brorson till Henri de Man.
Just det.
Som var socialdemokratisk medlöpare med nazismen i Belgien.
Exakt.
Och tog livet av sig i Schweiz, tror jag, på 50-talet. Körde in i tåg. Anywho, och sen så Maurice Blanchot.
Maurice
Blanchot. Maurice. Ja. Sorry, jag är inte lika bra på franska.
Ja, han visade sig också att han hade ett... Ja, det var väl inte nazistiskt, men åtminstone hade han ju verkat i... Vad ska vi säga, ja, de här fascistiska franska miljöerna på 1930-talet, alltså inom ultrahögen helt enkelt.
Och vad bidrog han med filosofiskt?
Ja, det är väl frågan. Han bidrog väl filosofiskt med att skriva en massa böcker som inte går att förstå och som handlar om att en bra text inte ska handla om någonting överhuvudtaget, och handlar den om någonting så är det inte längre en bra text. Och
för han på 30-talet var nazist.
Han var inte nazist. Nej, det kan man inte. Det tror jag man ska akta sig för. Okay. Men han liksom låg ju nära Vichy-regimen. Hade liksom kopplingar till de här fascistiska franska tendenserna under 20- och 30-talet.
Jag förstår.
Och skrev i den typen av publikationer.
Men älskade inte judar kanske?
Nej, det låter jag nog vara osagt. Jag tror han var ett prov alltså, för Israel på gamla dagar.
Och sen så gick han med i 68-rörelsen.
Men han gick med i 68-rörelsen, ja exakt. Och där har man ju då försökt visa att ja, men, han ändrade fullständigt karaktär som skribent under 40-talet. Och sen efter kriget så framträdde han som en tydlig vänster. Profil, men jag menar ju att man kan se uppenbara kopplingar mellan det han skrev på 30-talet och det han sen kom att bli känd för. Och de texter som utgjorde liksom utgångspunkten i hög grad för den postmodernistiska filosofin. Han fick liksom en central ställning där. Så att han är ytterligare exempel på en figur som hade liksom ett väldigt märkligt förflutet och som han ju till varje pris ville dölja också. För det var ju väldigt viktigt i Blanchots filosofi. Det var ju det här att författarens person är helt ovidkommande. Författarens historia är helt ovidkommande. Och det passade naturligtvis en sån person som hade den bakgrunden, så passade det ju väl.
Men du säger att du kan se en tydlig koppling mellan en rumlande Blanchot på 30-talet och en mumlande du skriver det i boken, en mumlande Blanchot. Och jag tror att du parafraserar Engdahl där, va?
Det mumlande, ja, precis.
Och för det är han som introducerar Blanchot i Sverige, kan man säga.
Ja, det är det. Så för honom har nog Blanchot varit en husgud ända sedan 80-talet.
Hur berör Engdahl då hans tidigare tendenser?
Nej, men han försöker ju sopa det där under mattan, kan man säga.
Så vad är det Engdahl gillar med Blanchot?
Ja, men det är ju den där, så att säga, den senare Blanchot då, som inte skriver om politik mer än liksom indirekt. Och det som Engdahl hyllar är ju till exempel det här, när han presenterar Blanchot, så talar han om hur Blanchot påvisar, jag citerar här, våldskaraktären hos den västerländska kunskapsteorin.
Ord är våld.
Ja, där har vi ju det. Ord är våld. Och det liksom rådande vetenskapliga paradigmet är kan liknas vid en våldshandling och ett instrument för att förtrycka andra människor. Och det är man tillbaka egentligen där vi började med de här diskurserna där.
För det är det här Engdahl hakar fast i.
Ja, det hakar han fast i. Men alltså, jag tror att man inte heller ska se det riktigt som så att det här leder inte fram till... Alltså som jag sa tidigare, så det man eftersträvar, det är ett paradigmskifte egentligen. inte att universiteten ska förvandlas till forum för politisk aktivism. Men jag menar ju på att det här ligger ändå i förlängningen av en sån idé som just den här med att våldskaraktären hos den västerländska kunskapsteorin.
Varför det?
Nej, men alltså om man går tillbaks till det här med diskurserna, så speglar de rådande maktförhållandena i samhället. Och då kan man säga att ja, men det är vita heterosexuella män som haft makten över de verksamheter där de här diskurserna produceras. I vetenskap, journalistik och så vidare. Och det gör, menar man då, att de här diskurserna syftar till att gynna heterosexuella män. De syftar till att bevara privilegier. Och i de privilegierna ligger det rättigheten att förtrycka andra människor. De som inte är vita, heterosexuella män. Därmed så har man förvandlat, eller så har gränsen luckrats upp mellan ideologi och vetenskap. Att vetenskapen ser ut som den gör, att den här västerländska kunskapsteorin har en våldskaraktär, beror på att beror helt enkelt på att man uppfattar kunskap som ett maktinstrument. Att man anlägger det här maktperspektivet på vetenskap helt enkelt.
På allt?
Ja.
Det kommer ju från Nietzsche, vilja till makt.
Ja, det är ju Nietzsche, vilja till makt. Ja. Och just det här med Foucaults idé där om att kunskap, sanning handlar om makt. Den som har kunskap har makt.
Och vem var George Bataille då?
Hoppar vi lite fram och tillbaka.
Ja, jag följer faktiskt boken.
Han är ju också representativ för just de här föregångsgestalterna till postmodernismen. Helt enkelt. Och där påvisar jag ju också hans, hur han uttrycker sig hyllande om fascismen som ideologi. Så att jag tycker det är väldigt intressant att det, liksom, det handlar inte bara om ett undantag som Heidegger som hade liksom en problematisk bakgrund och där det liksom har under 80, ja, från sena 80-talet och fram till idag så rullas det upp hela tiden nya liksom problematiska aspekter hos till exempel Heidegger när hans dagböcker publicerat. Det är, liksom, det är inte bara ett undantag utan det är en genomgående tendens. Att många av de tänkare som man lutade sig mot, eller som den här postmodernistiska filosofin lyfte fram och lutade sig mot, hade ett väldigt problematiskt förflutet. Och ett förflutet som var kopplat och nära lierat till fascism och nazism.
Men du ser ju också att det löper som en röd tråd in i den vänster som sen utvecklar postmodernismen.
Ja, just det.
För det är Katarina Frostenson som 1983 enligt din bok redogjorde, och jag citerar, för Batailles tänkande. Och då påstår du att det var gravallvarligt och distanslöst. Dagens Nyheter 1983.
Ja.
Vill du att jag slår upp sidan?
Nej, jag litar på att du citerar det.
Okej. Det är Horace Engdahl som introducerar Maurice
Blanchot.
Blanchot. Jag ville bara kolla att jag uttalade Maurice korrekt. Je parle français couramment, mais mon accent est pas mal. Är mal. Så är det. Och det är från Heidegger då som det är Heideggers arbete som destruktion uppstår.
Ja, han har ju det.
Han är besatt av destruktion.
Ja, men den termen som leder fram till dekonstruktion kommer från, eller brukar man ju spåra tillbaka till.
Mm. Och nu sitter vi här i dekonstruktiv
kritik. Ja, jag menar det. Så att...
Du är en av få som antagligen kan uppskatta det skämtet.
Ja, exakt.
Ja. Så här skriver du. Att efter The Man är dekonstruktion som textanalysmetod över. Men Derrida skulle fortsätta att åberopas som auktoritet. Inom till exempel genus, queer, postkolonialism, intersektionalitet och djurstudier. Med vilket jag antar att du inte menar zoologi.
Nej, tvärtom. Nej, här handlar det ju om hur djur har bilden av djur har reproducerats i diskurser. Det är det som hela den här teorin är ju väldigt diskursfokuserad. Det handlar inte om att studera verkligheten, utan det handlar om hur folk uttrycker sig om verkligheten. Och då har man ju idén också att vetenskap, skönlitteratur och sådär speglar inte, skildrar inte verkligheten, utan skapar verkligheten.
Och det här är den tänkare som har gjort mest för det perspektivet i Jacques Derrida.
Ja, han åberopas ju fortfarande. Och när jag nu redogjorde för själva grunden där...
Men han anser ju att text är allt som finns. Det finns inget utanför texten. Ja, den refererar inte till någonting, utan den skapar verkligheten.
Ja, just det. Ja precis. Texten reproducerar egentligen bara en oändlig mängd tidigare texter. Och det är just det där. Det finns inget rent seende, utan när vi betraktar verkligheten så gör vi det genom ett raster som består av tidigare beskrivningar av verkligheten. Men jag tänkte på, när jag redogjorde för den här definitionen av postmodernism, så ska man säga också att det är ju liksom, det är Derrida och Foucault som egentligen kombineras där och fortsätter att kombineras. Sen kanske Foucault har fått en större betydelse än Derrida, jag vet inte riktigt, men jag tycker det är väldigt konstigt när man påstår att Derrida, när jag har fått kritik för det, Derridas betydelse, den märks inte idag överhuvudtaget. Det som Derrida sysslade med, det är väsensskild från det man gör idag. Jag vet inte, men man åberopar ju Derrida hela tiden, fortfarande. När det gäller så här, ekokritik, djurstudier, intersektionalitet, så är det som återkommande referenspunkt. Det är ju väldigt märkligt att har alla de, ja det kanske är så att alla de har missförstått Derrida, jag vet inte. Men de åberopar liksom någonting. Och det är den så att säga, linjen jag försöker följa, att visa hur vissa tankar förblir kontinuerliga.
Ja, och vissa saker sopas ständigt under mattan.
Och vissa saker sopas under mattan, ja.
För jag försöker få ihop här hur den här extremhögen blir extremvänster.
Ja.
Och när det kommer ut hur nazistisk Heidegger faktiskt var, det här i mitten av 80-talet, ja, då kommer det först ut på spanska, har jag för mig.
Just det.
Och det tar väl några år innan det översätts. Och då har ju Horace Engdahl och bland annat Anders Olsson, enligt din bok, redan hyllat Heidegger en del. Och förespråkat hans tankar och idéer.
Ja.
Och när de konfronteras med det här, så jag kan kolla upp här vad de säger. Då säger de, för det var en kille som hette Victor Faria.
Just det.
Som hade skrivit en bok som på franska i alla fall, för jag antar att du har läst den på franska då, hette Heidegger eller Le Nazisme.
Mm.
Ja, förlåt. Le, inte le. Mycket viktigt, som min franska lärare. Då kommenterar de här avslöjandena. Är det okej att jag läser högt ur din bok?
Ja, ja,
ja. Inte får leda till något svartlistande av Heidegger. Hans tänkande är av stort värde för varje grundläggande filosofisk reflektion. Hans nyläsning av klassikerna, hans subjektskritik, hans försök att övervinna dualismens, hans analyser av tiden och av förståelsens struktur med mera. Det skulle leda till en livsfarlig fördumning att inte studera och diskutera Heideggers skrifter, men det bör ske med blicken öppen för hela det rotsystem som förenar honom med en rörelse som också rymde en destruktivitet av tidigare okända mått. Frågan är om man inte då måste överge drömmen om ett rent tänkande.
Mm.
Och vad menar de med det här egentligen?
Nej, de menar på att man inte ska kasta ut barnet med badvattnet.
Alltså jag håller ju med. Jag tycker inte man ska förbjuda någon filosof.
Nej,
alltså
nej.
Jag tycker ju att även Mein Kampf ska finnas tillgänglig, alltså så att folk kan studera och förhoppningsvis förkasta hans idéer. Och sen... så tar du upp Heidegger-specialisten, den svenska Heidegger-specialisten Hans Ruin, som fortfarande är på Södertörns högskola, filosof. Och han tar avstånd. Men det först 2014.
Ja, exakt. Precis.
Det är ju
när,
ett tag.
Ja, det har ju att göra med publiceringen av dagböckerna där, precis. Mm.
Okej, men han kände inte till dem innan. Han var ändå Heidegger-specialist.
Nej, men det gjorde han. Nej, men det må väl vara förlåtat, liksom.
Ja.
Men man försöker ju verkligen att inre sistas. Men jag är nog ambivalent i fråga om det där. Jag tycker nog att man ska kunna läsa filosofer som har haft konstiga uppfattningar i och för sig. Men här blir det ju väldigt märkligt, eftersom med tanke på det som den här typen av filosofi sen leder fram till och vilka som företräder den idag. Det är ju just detta med att man det där liksom rasistanklagelserna duggar tätt. Och sen handlar det ändå om
du menar att de som gillar Heidegger idag,
de nej, inte de som gillar Heidegger, men det här, om man ser vart den här postmodernistiska filosofin har lett idag till de här människorna som håller på med intersektionella teorier till exempel, de är ju väldigt snabba med att utmåla alla som inte tycker som dem som rasister och nazister och det ena med det andra.
Ja, men de är relativister i grunden. De är ju relativister i grunden, så sanning betyder ingenting för dem.
Nej, så är det ju. Och det är det som är själva problemet med just det här, att när man bryter ner gränsen mellan vetenskap och ideologi, om man uppfattar det som att det vetenskapliga paradigm som har rått, eller som är liksom grundat i upplysningstraditionen, om man uppfattar det som ideologiskt, ja, då bryter man ner gränsen mellan vetenskap och ideologi och öppnar upp för allehanda ideologiska aktiviteter på universiteten. Och sen när man ska då bedöma vad olika forskare håller på med, så blir det ju liksom på etisk grund som måste bedöma det. Här har vi människor som är fast i ett äldre vetenskapligt paradigm som har gått ut på att man ska förtrycka människor, som har ett paradigm som har upprätthållit förtryck. Och sen har vi människor här som företräder ett paradigm där man ska befria människor från förtryck. Vad ska vi satsa pengar på? Ja, det är väl rätt uppenbart att man satsar pengar på de här som ska befria, som säger sig ska befria människor från. Så att man gör en etisk bedömning istället. Det landar i en etisk bedömning eftersom man underkänner en vetenskaplig bedömning. Eftersom man uppfattar en vetenskaplig bedömning utifrån äldre tiders idéer om vad som konstituerar en vetenskap som ideologiska.
Och du citerar även Hans Ruin här i din bok på sidan 94. Och när det gäller då Heideggers betydelse för just Jacques Derrida, mannen som introducerar ordet dekonstruktion, så vill Hans Ruin, citat, påminna om vad detta tänkande möjliggjorde och gav upphov till genom sina kritiska efterföljare, som Michel Foucault och Jacques Derrida. Det var Derrida som ur sitt arbete med Husserl och Heidegger skapade dekonstruktionen. Termen inspirerades av Heidegger, som menade att vi måste rikta en destruktion mot en nedärvd tradition för att öppna nuet mot nya tankemöjligheter.
Just det.
Är det så fel då?
Nej, det behöver ju inte vara fel. Det beror ju på hur man gör det, såklart.
Alltså ifrågasättande är väl inte per definition dåligt?
Nej.
Och sen så skriver du med typisk lundbergsk pretension, les extrêmes c'est touchant.
Touche,
okej. Okay. Ser du min franska?
Jag faller bort den
här. Ja, okej, sorry. Jag talar verkligen inte franska. Och det här är ju vad som i modernt tal bland yngre generationer kallas för hästskoteorin.
Okay.
Alltså horseshoe theory, att extremerna möts liksom, som en hästsko.
Ja.
Det är för övrigt lite av den kritik jag har mot dig i den här boken. Det är det där, och sen att du använder ordet panegyrisk flera gånger.
Ja, kanske. Ja.
Och epigon. Säg härmapa för helvete, Johan. Det heter ju härmapa nu för tiden. Och jag vill ju att människor ska förstå det här.
Ja,
för det här är en väldigt, väldigt bra bok.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Lundberg, och du hittar länkar till hans bok När postmodernismen kom till Sverige i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Länk direkt dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett om du lyssnar på iTunes, Soundcloud, YouTube eller något annat. Jag kommer sända fortsättningen på vårt samtal redan i början av nästa vecka. Håll alltså ögonen, men framförallt öronen, öppna efter fortsättningen på det samtal du just har hört. Tro mig, det är ett avsnitt du inte vill missa. Jag hoppas också hinna spela in ett avsnitt med Ivar Arpi om reaktionerna på hans och Anna-Karin Windhams bok Genusdoktrinen före rättegången, utifall att det blir svårt eller omöjligt för mig att fortsätta efter att dom i målet har fallit. Ett stort tack till dig som stöttat Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Tack till dig som är Patreon på www.patreon.com/aronflam i ett ord, eller swishar på 0768 943737. 0768 943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com/merchandise. Om jag faller räknar jag med att du ställer dig upp och tar vid.
Jag vill också påminna om att sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger nu finns ute för försäljning och bör anlända till Sverige redan tisdag nästa vecka, den 22 september. Alltså bara 2 dagar innan rättegången mot mig äger rum. Så beställ fort, för vi tänker försöka skicka ut dem så fort vi bara kan. Hittills har vi redan tryckt och sålt slut på cirka 10 000 exemplar utöver alla som lyssnat på boken på Storytel, BookBeat eller andra ljudbokstjänster eller för den delen läst e-boken. Fram till rättegången kan jag fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget, så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden kan du lätt göra det genom att bli Patreon på www.patreon.com/aronflam i ett ord. Eller swisha på 0768 943737. 0768 943737. Och om du är sugen på en litografi av Det här är en svensk brottsling tryckt av Björn Lumpé på Lumpés litografiska, hittar du även denna på aronflam.com/merchandise. Ett stycke äkta konst som kanske är olagligt redan i slutet av nästa vecka. Jag återkommer med del 2 av samtalet mellan mig och Johan Lundberg nästa vecka, och då hoppas jag i dekonstruktiv kritiks namn också kunna lägga fram ett konstruktivt förslag för hur vi tar oss vidare från den svenska postmoderna eran och vad vi ska göra åt de som har företrätt den. Tills dess, ha en god tidsenhet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.